Mat och kött med Katarina och Jerker.
Hallå Jerker.
Hej Katarina, det var ett tag sedan.
Ja, hur har sommaren varit?
Alldeles underbart tycker jag. Med sol och bad och allt sånt där som hör till. Du då?
Jo, jag ska inte klaga. Jag tycker det har varit en bra sommar. Lite, vad säger man, framtung eller baktung? Vad säger man? Det hände mycket i början på sommaren. Men det är så skönt att vara hemma också.
Ja, det är ju det. Och det kom vi på här i juli då vi var hemma mycket av en händelse. Och det var så skönt för alla andra var borta. Så det var lugnt. Det var ingen trafik och allt det där. Ja.
Ja, precis. Nej, men det kan faktiskt vara ganska rogivande när grannarna är borta.
Inga ont om grannarna.
Nej. Nej, det förstår jag. Inte efter den här sommaren för dig. Men det tar vi en annan gång.
Vi tar en annan gång.
Ja.
Mm.
Men du...
Dagens ämne.
Ja, jag vet vad jag tänkte så här. Den här sommaren har ju, det har ju präglats väldigt mycket av Frankrike, kan man väl säga.
Mm, det kan man lugnt säga.
Så det kanske vi skulle kunna uppehålla oss vid, ett helt program.
Vi håller oss till Frankrike idag då?
Ja.
Ja, för absolut. Du... Gärna.
Ja, det förstår jag att du gillar.
Ja, okej. Okay, det vill bli blotta sig liksom. La France, oui, la vie, oui. Ja. Ja, men du är också Frankrike.
Ja, jag gillar Frankrike, men jag kan ju inte franska som du så. Och jag är inte alls lika påläst. Men du, alltså den här sommaren, tittar du på OS något då?
Ja, två gånger. Invigningen och avslutningen.
Alltså. Du tittar inte på Mondo då?
Nej, alltså jag gjorde, jag tror vi var, kanske var ute på vift någonstans då. Och, så där. Alltså, och sen blev det inte att titta på OS. Och hur gjorde du när du skulle titta på OS?
Jo, men det gick ju på femman, gjorde det ju.
Och om man inte har femman?
Ja, nej, då är det ju radiosporten liksom, ja. Antar jag. Men fanns ju sammandrag också på SVT. Men invigningen, den såg du. Tittade du på femman då? Eller hur?
Nej, alltså då fick man ju göra lite tricks. För att den sändes ju direkt på den franska TV-kanalen France 2. För de var liksom producenter av det hela. Magnifik produktion för övrigt. Och för att kunna se den så måste man ha en dator ansluten på nätet i Frankrike. Och hur gör man då det om man är i Tyresö? Jo då, det finns en liten plugin till webbläsaren Chrome som kan göra att man gratis, hör och häpna, försätter sig till att vara i Frankrike. Och vips har man tillgång till France 2.
Oj, fantastiskt. Och det visste du?
Nej, men jag tänkte på något jädra sätt måste vi lösa det här. Så att så blev det. Ja. Ja,
det var ju bra. Det är väldigt smart. Ja, nej, och det var ju en del som var tvungen att skaffa den här kanalen Max också för att kunna få se vissa saker. Men vi klarar oss bra med TV5 faktiskt.
Sänder de hela tiden eller?
Ja, invigningen sände de. Men sen vad det gällde för övrigt så hade de ju en del av de här trullsmatcherna gick ju inte. Och ibland var det ju liksom avkortat eller det var ju mycket reklam och sådär. Så att, nej men jag ska inte säga, jag tittar inte hela tiden. Men däremot så, Duplantis förstås var jag tvungen att titta Duplantis på.
Mm. Kollar du invigningen? Eller?
Ja.
Ja.
Du då?
Ja, det var ju den liksom. Jag tänkte, ja. det här kan bli något alldeles extra år, det kan man väl säga att det blev.
Det var det.
Det var maffigt alltså.
Det var jättehäftigt tycker jag. Och vad kul tycker jag att använda scen också, att ha det liksom utomhus. Även om jag förstår att det måste ha varit en säkerhetsmässig utmaning.
Det var enormt många poliser, jag tror det var 45 000 som var liksom allokerade för detta. Enormt, men då fick de ju också, alltså det var som att OS flyttade in i Frankrike va, på ett väldigt sätt, mitt i centrum, mitt i Paris. Häftigt.
Mm. Och du, det har ju varit, det var ju en del reaktioner i efterhand och sådär, men hur var de franska reaktionerna på invigningen? Gillade folk?
Ja, det måste jag säga, det var det nog helt klart att man sjunger Marseljäsen och Céline Dion avslutar magnifikt där. Alltså det franska hjärtat bultar ju fullständigt sönder. Alltså. Det blir eufori.
För det var ju en del som tyckte att det kunde ha varit ännu mer lite nationalistiskt. Det var ju för sig mycket fransk mode och sådär var det ju.
Mm,
Och sen var det ju den här diskussionen om den här, ja vad det nu var, de här transorna som skulle föreställa Da Vincis sista måltiden där.
Just det väckte ju en viss uppståndelse i vissa länder, men i Frankrike är det där ingenting. Man är ju van vid att driva med saker och ting. det ingår så att säga på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Att man kan driva med, man kan säga lite obskyra saker och man kan vara lite vass och där det är, annars blir det inget liv liksom.
Nej, okej, jag förstår. Ja. Det enda som jag kan tycka, det är väl det här att ja, generellt då, både i Sverige och i Europa, så är vi är ju duktigare på något sätt att driva eller skämta eller vara ironisk eller elak eller vad man nu vill gentemot den kristna religionen då, i förhållande till andra religioner där vi ju väldigt tassar, alltså inte minst i förhållande till muslimer, då är det ju verkligen liksom
att men det gör ju till exempel då inte tidningen Charlie Hebdo.
Nej, det gjorde de ju inte.
Nej, alltså det finns inga. Nej, de tassar inte. Det är full pang på. Alltså.
Fortfarande?
Ja, de är vassa. Va? Det är så. Men det är klart att de får ju akta sig lite också så de inte blir bombade. Va?
Det nej, det har ju varit lite sånt.
Så de, balans.
Ja, nej, men jag, det var en fantastisk invigning tycker jag. Däremot så såg jag inte, eller jag såg en liten bit av avslutningen. Men då när Tom Cruise flög iväg.
Ja, avslutningen kanske jag tycker inte var riktigt lika, nej. Sådär. Men Tom Cruise gjorde ju sin grej där och så gjorde de ju en snygg övergång till USA då, och Venice Beach och 2028. Visst, det var väl klass på det där med.
Mm.
Amerikanerna kan dem också.
Ja, de kan dem med. Mm. Ja, och sen för övrigt då, det har ju också varit val i Frankrike.
Flera val.
Ja, just det. Det har det faktiskt. Och då osökt så kom vi in på det här med det franska ja, demokratiska systemet som jag insåg när jag liksom satt och tittade på det där så insåg jag att det här begriper jag ingenting av. Hur funkar det egentligen? Och jag tänker så här att de flesta av oss svenskar, vi vet ju vad presidenten heter i Frankrike. Emmanuel Macron.
Oui.
Oui.
C'est vrai. Oui. D'accord.
Ja, d'accord. Men det finns ju också en premiärminister.
Jajamän.
Och det där tänkte jag att du ska få förklara för mig. Hur, så att säga, hur ser maktfördelningen ut? Hur funkar det?
Hur funkar det, ja. Alltså, jag var tvungen att läsa på lite grann för det är för liksom själv begripa. Jag visste en del men inte allting. Ska vi börja med president då, som väljs vart femte år. De sitter 5 år i taget. Och Macron, han valdes ju då 2017 och omvaldes 2022. Och han kan alltså sitta till 2027. Sen får inte han sitta längre. Det är ungefär som i USA. Alltså det går inte.
Två mandatperioder. Får man
två mandatperioder om 5 år i varje. Tidigare då, fram till 95 någon gång, så var det 7 år åt gången.
Oj, det var länge.
Ja. Så det var därför Mitterrand satt från 81 till 95. Han satt 2 7-årsperioder alltså.
Oj, ja.
Ja, så det är presidenten och han har ju då en ganska stor makt. Och han har makt att utse premiärministern som är den som leder regeringen. Det är hans jobb. Han ska utse en premiärminister. Men då måste han utse en premiärminister som har chans att få igenom sin politik i parlamentet, alltså nationalförsamlingen. Och då beror det på hur det ser ut i nationalförsamlingen.
Okej.
Okay. Ja, för den ska ju också väljas. Ja.
Samtidigt som
då är det så att då valdes senaste nationalförsamlingen också samtidigt, det vill säga 2022. Och de sitter också på 5 år.
Och brukar det normalt vara så, alltså den som blir president då, måste, den personen måste tillhöra ett parti?
Ja,
eller gör det?
Ja, liksom. Han företräder ett parti, så Macron företräder partiet Renaissance.
Och då, när det var val 2022, så blir det en massa renaissansare då i parlamentet också?
Ja, just det. För att det hänger ju ihop att om folk röstar på Macron så röstar de även på Renaissance till de 577 parlamentsledamöterna. Minsann. Så att 2022 så valdes då parlament. Och det var så här att Macron och hans regeringsparti, eller parti då, fick ju inte absolut majoritet. Så de har ju liksom fått kohandla och ha så. Därför har han ju då bytt premiärministrar och den senaste då heter Gabriel Attal, han är 34 år och tillsattes i januari i år om jag inte minns fel.
Och vilken partibeteckning har han då?
Han är Renaissance. Så han är liksom polare med Macron. Och det är klart att Macron utser honom och så kan de då göra upp om hur ska vi nu göra med det här och sådär, va? Så är det. Men samtidigt då Macron kan alltså, eller presidenten kan alltså utse premiärminister. Men presidenten kan också upplösa nationalförsamlingen.
Okej.
Men han kan inte sparka premiärministern. Han kan bara tillsätta premiärministern. Premiärministern kan bara avgå på sin egen inrådan. Han kan gå till presidenten och säga jag vill inte vara med längre.
Okej. Men han kan, alltså, han kan upplösa parlamentet alltså?
Ja, och säga nu blir det nyval. Och det var det Macron gjorde efter EU-valet.
Precis, för det är min nästa fråga. Varför gjorde han det?
Jo, det gjorde han för att det var så många fransmän som valde Le Pens, alltså det högernationalistiska partiet som hette Front National när gamle grundaren Jean-Marie Le Pen satt ihop det, som numera när hans dotter driver det heter Rassemblement National, eller RN i dagligt tal då. Och det var så många som röstade in dem i EU-parlamentet. Så då sa Macron, nej, här går det inte. Det här stämmer ju inte då. Då är det ju, jag måste ha ett klargörande. En clarification.
För, ja, just det. För det var väl så, han höll ju tal redan i stort sett samma dag, va?
Ja, det var samma kväll. Ja.
Men jag tänker, alltså i Sverige tänker jag så här att alltså EU-parlamentet, det är ju en sak, men hur vi har i vårt eget parlament, det är ju en annan sak. Jag tänker inte riktigt att det behöver ha med varandra att göra.
Ja, men det var ju en sån enorm förkrossande majoritet för detta högernationalistiska. Alltså, nu kommer jag ihåg siffran, om det var 50% rent av eller någonting sånt där. Så att det gick inte bort sig från det. Det gick inte att strunta i det resultatet. Och framförallt så hade ju RN och Marine Le Pen och partiledaren Jordan Bardella hade ju kommit med det här argumentet hela tiden sen. Så det var, ja, han bestämde sig, vi måste ha en clarification, ett klargörande.
Så du menar att det var helt logiskt att han utlyste en ny val?
Ja, på något vis så var det ju det, för då fick ju ändå franska folket säga en gång till, hur ska vi ha det? Och nu ska man ju kanske ha i minnet också att det var ju så att den parlament som rådde hade ju inte Macron egen majoritet heller. Det var lite råddigt så att säga. Så möjligen hade han också lite hopp om att ja, men det kanske får ett bättre läge om vi tar ett nytt parlamentsval här.
Jag tänkte säga att det måste väl ha varit så att han trodde det.
Ja.
Ja. Men du, tillbaks lite grann till presidentens roll då. Vilka befogenheter har presidenten kontra premiärministern då? Alltså, för jag menar, utrikespolitiskt, då känns det ju som att det är Macron som bestämmer.
Ja, fast det finns ju en utrikesminister alltså. Så är det ju. Men det är klart att Macron är ju så att säga över huvudet ungefär som... Han är ju, ja, kungen.
Fast kung med makt liksom.
Kung med makt. Och sen ska man inte glömma, han är alltså formellt högste befälhavare över militären. Så där har han väl då den största makten egentligen. Alltså, det är han som bestämmer helt enkelt. Även om det finns en försvarsminister också. Men det är klart att det är ett väldigt tätt samarbete mellan presidenten och premiärministern och hans regering.
Ja, det måste det ju vara då. Mm. Ja, tillbaks då till valet då. Då blev det ju, vad hände då så att säga när Macron hade utlyst nyval då?
Ja, först var det ju oj 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 och så blir det ju mon dieu, och nu minns han, nu, oj, nu skulle alla partier sätta igång och köra sina kampanjer och hur ska vi göra nu? Och, alltså det blir ett myller, man kan se med en myrstack där alla sätter igång bara och springer åt alla håll. Men...
För det var ju ganska nära inpå också som det skulle vara nyval.
Ja, jag kommer inte ihåg när det var 3-4 veckor kanske.
Ja, alltså ja. Det är ju en väldigt kort tid måste man ju ändå säga, i alla fall i svenska mått mätt.
Ja, visst är det det. Och ingen var beredd på det där. Nej. Så det var ju bara att sätta igång med full fart. Mm. Men de är ganska bra på att dra igång när det väl gäller. Så att det blev full fart. Och sen där den här parlamentsvalet går till i två omgångar. Det är alltså 577 valkretsar med 577 ledamöter, och det är enmansvalkretsar. Och så i första valomgången, då kan ju alla ställa upp. Alltså det kan ju vara så här 10-15 kandidater från en massa olika partier i himla. Men då blir det så att till andra valomgången går bara de som har nått över 12,5%. Och till och med kan det vara så att det kan i första valomgången vara någon som har fått över 50%, och då är det redan klart i den valkretsen. Så att, men det blir en andra valomgång i alla fall. Och då brukar det vara så att i första valomgången då röstar folk på det de vill. Och i andra valomgången röstar de på det de inte vill. Alltså röstar mot.
Lite taktikrösta då.
Blir taktik. Mm. Mm. Och det där, hur skulle det gå? Och då fick ju i första valomgången så fick ju de här högernationalistiska en jädra majoritet alltså. Och då var det ju ännu mer hög temperatur. Så i andra valomgången en vecka senare så var ju frågan hur det skulle gå. Och högernationalisterna med Jordan Bardella i spetsen hade en stor valvaka. De var ju så peppade, de var så tända. Så in i bänken. Och så var det pladask.
För att det var väl egentligen tre partier som alltså var stora i den första valomgången. Kan man inte säga så?
Man kan säga tre konstellationer. Det var vänstersidan, högersidan och mitten, om man tar det lite
och
så.
Och mitten, det är Macron.
Mitten är Macron. Mm. Och högersidan utgörs mest av Le Pen-partiet och Rassemblement National med vissa från republikanerna. Och så är vänstersidan som är en, jag vill säga, man kan väl låna Carl Bildts, en röd-grön röra. För det är väldigt många. Och de har lite svårt att komma överens dessutom. Mm. Så var det. Så att när det var klart så var det i dött lopp. Alltså en tredjedel var. Ja. Vänster, höger, mitten. Mm. Och hur skulle Macron göra då?
Ja.
Ja, då var det ju så enkelt så att då var det dags för OS.
Saved by the bell nästan.
Saved by the bell, va? Så att nej, men nu kan vi inte göra något. Nu väntar vi efter OS. Ja.
Den här tror jag faktiskt hördes en hel del under OS också. Jag tror det är ganska bra för Frankrike, eller hur? De blir ganska mycket medaljer.
Ja, jag tror det. Jag vill minnas det också. Det har hörts efteråt att de är väldigt stolta. Franska stoltheten.
Precis, det är väl ett folk som är, gillar att liksom,
oh, ja.
Ja, vara stolta över sitt land.
Mm. Mycket så.
Ja, tillbaks till valet, du sa. Ja. Så då kom OS, sa du, och sen då?
Ja, då kom OS och då sa Macron och sen, nej men nu gör vi så här att det är OS och under tiden så får den sittande premiärministern tidigare, alltså Gabriel Attal och hans gäng, så får de ju sköta det hela helt enkelt. Det var alltså business as usual. Ja, och vänster och högersidan var naturligtvis vansinniga och rasande. Ja, usch och fy. Där. Ja, och nu är det ju efter OS. Idag är det den 22 augusti, är det fortfarande efter OS.
Så det är fortfarande samma styre?
Ja, för det kommer ju Paralympics.
Okej. Okay. Skojar du nu?
Nej, alltså det är klart det har börjat att röra sig i stacken liksom, men inte alls på samma vis, va? Så det kommer ett Paralympics, jag vet inte, det är väl i slutet på månaden, va?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men det borde väl vara i antagande. Mm, mm. Men det var inte också så att han lämnade in sin avskedsansökan, men Macron vägrade att ta emot den?
Ja, jag kommer, alltså det var någon sån här liten teater där någon dag, va? Men jag, och det vet jag 17 vad som... Alltså det är ju lite teater också. Jag vet inte riktigt vad som var sant och vad där. Alltså.
Men du, parlamentet nu då? Då är det en tredjedel ungefär utav varje då som så att då gäller det att hitta någon typ av majoritet, antar jag då.
Ja, och vem ska Macron utse till premiärminister nu? För vänstern vill ha någon ur vänstern. Ja, själv vill han ha någon ur sitt. Och högern vill ha någon ur högern. Men han är ju alltså fri att utse premiärminister. Och det kan ju tänkas att då att han tar någon som inte tillhör någon av de här tre.
Men du, är det här kontroversiellt? Eller är det... Alla vet att det är så här det är. Jag tänker om han skulle utse någon, låt säga, ur vänstern då. Mm. Skulle liksom folk acceptera det, eller skulle det bli liksom protester på gatorna? Eller?
Ja, då blir det bråk.
Då blir det bråk, ja. Kan bli.
Ja, troligen. Alltså, det vill ju gärna bli det.
Ja, de är ju duktiga på att demonstrera.
Ja, de säger, ifrån och så blir det, och så tar man en ny vända på något sätt då. Och det skulle vara likadant om han skulle inte kunna utse någon ur Le Pen-gänget till premiärminister, för då skulle hela vänstersidan gå ut på gatan och riva. Alltså, nej. Så det, vi får se, men det kan alltså bli en premiärminister som inte tillhör någon där.
Så ja, en partipolitiskt obunden person menar du?
Ja, just det.
Mm. För då skulle liksom alla kunna bli lite nöjda då?
Mm. Och ingen kan ju säga att varför fick ni och inte vi? Och så där. Men likförbaskat så gällde det ju sen för denna premiärminister att lyckas med det här splittrade parlamentet och få något gjort. Va?
Mm.
Så it's a long way to Tipperary. Liksom.
Och du sa det är fram till 2027 då, när det är nästa gång så att säga.
Ja, det blir ju Macron sitter till 2027. Och sen så sitter ju parlamentet, i och med att det är omvalt nu, 2024. Så som jag har förstått det så sitter det 2029.
Aha, så då är då inte det synkat alltså?
Nej.
Okej.
Okay. Vilket ju är spännande. Va?
Ja.
Mm. Mm. Det finns många möjligheter här.
Men du, hur går presidentval till då? Är det också olika omgångar? Vet du det?
Ja, det är olika omgångar. Det är samma idé så att säga. Och till slut så återstår det två kandidater. Och det är de som fightas. Det är ungefär som i USA. Va?
Mm. Jag tänker det är lite som nästan som påvevalet. Det kommer vit rök så småningom då.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Så att framåt hösten så lär det väl hända någonting i premiärministerfrågan i alla fall. Han kan ju inte vänta. Alltså det skulle vara Macron är så rackans slug så att han väntar till att Notre Dame ska invigas, vilket ju är en gång i november-december. Va? Också en stor grej.
Varför skulle han vänta så länge?
Ja, kan han ju köra på med nuvarande premiärminister och allting.
Okej. Okay.
Mm. Men frågan är om de kommer att andra tolererar det. Ja, debatten kommer nog igång.
Mm.
Skulle jag tro.
Du, i Sverige så har ju vi en väldigt positiv bild av Macron. Alltså, svensk media har ju en tendens, tycker jag då, att man liksom, alla springer åt samma håll, man på något sätt bestämmer sig vem som är the good guy or the bad guy. Liksom. Mm. Och, jag menar, se USA-valet till exempel, så har ju alla i Sverige har ju bestämt sig för att
the good guy är hon och precis. The bad guy är han.
Ja, precis. Mm. Det är ju väldigt uppenbart. Liksom. Mm. Och Macron framställs ju också som en väldigt liksom, trevlig person. Och han är liksom sån här mittenliberal och han är bildad. Och ja, han gillar att skicka vapen till Ukraina och han tar en världsledarroll och sådär. Men vad jag har förstått när man har läst lite mer så där bakom rubrikerna, det är att han är inte alltigenom populär i Frankrike. Många tycker ju att han är kanske lite snobbig. Ja, vad säger du?
Men alltså, så är det ju. De tycker ju att han tillhör eliten då som glider runt högt uppe där och inte är i vardagen hos människorna. Och människorna är ju, ja, det är många vardagar, det är 67 miljoner vardagar för människorna. Vare sig man nu bor i Marseille eller ute på landet någonstans, det är olika. Men de tycker väl att han inte är riktigt i verkligheten. Det är deras verklighet, i alla fall. Och det får han kritik för, så är det. Det är, så han är inte, nej, han är inte populär. Fast som du säger så vi tycker ju att ja, men, det är en schysst kille. Han är trevlig, han är lite yngre och sådär. Men nej. Men å andra sidan, de andra partierna har väl ingen att komma med heller. Va? Så det är lite tunt.
Lite pest eller kolera.
Ja, lite sådär va. Mm. Men det är spännande.
Ja. Jaha, så att jag tänkte i Sverige är det ju ändå så att det finns ett visst datum när parlamentet ska öppna. Det måste det väl vara i Frankrike också att det liksom nu sitter ju för sig han då. Vad sa du? Attal heter han så.
Gabriel Attal, 34 år. Ja. Ja, han sitter där och han är energisk och jobbar så att det funkar nog va. Det som kunde ha hänt det var ju att Le Pens parti då, eller Rassemblement National och deras partiledare Jordan Bardella, han är 28 år och han var påtänkt som premiärminister. Ja.
Utav vem då?
I och med att
om de hade vunnit stort,
va? Vilket de hoppades på, va? Så han var, satt ju då i studion i tvn på kvällen och frågade honom, men är du redo nu då för att bli premiärminister liksom? Ja, men visst, ja. Då var han ju då. Men det var ett platt fall och sen var det tyst, och vi brukar skoja om att ja, förmodligen så får inte Jordan Bardella någon dessert på familjemiddagen hos Le Pen längre.
Det blev inte så bra. Men du, om det hade blivit så, hade det inte blivit väldigt knepigt då att styra Frankrike, tänkte jag? Att, alltså då har du en president som tycker en sak, och så har du en premiärminister som ska... För ibland måste det väl vara så att premiärministern ska effektuera det som presidenten har sagt.
Ja, och då börjar det gnissla ifall de är från olika läger, så att säga. Och det har det ju varit historiskt. Så var det ju under Mitterrand, en period, så var ju faktiskt Jacques Chirac premiärminister. Alltså, vänster mot höger. Och det gnisslar ju rejält, och det kallas cohabitation, alltså samboende. Och det är ju inte lätt, alltså, men det skulle ju kunna hända. Det skulle kunna ha hänt. Och hur hade det gått? Ah, ja, knepigt.
Men då, om du ser tillbaka på den perioden då. Vad sa du? Jacques Chirac och...
Mitterrand var president och Jacques Chirac var premiärminister. Ja.
Blev det någonting gjort i Frankrike?
Ärligt talat, jag vet inte riktigt alltså, hur det gick det. Men sedermera då, så vad, blev det så att Jacques Chirac ställde upp i presidentvalet. Och vann 95 var det. Vill jag minnas. Så att det är ganska vanligt då historiskt att premiärministern sen blir president också. Alltså det finns en viss trend där.
Ja. Jag tänker att lite grann kan man likna det vid att man, alltså jag tänker som ett bolag då, när man har, alltså man väljer så att säga en styrelseordförande då, alltså president då. Och sen så är det styrelseordföranden som utser vdn, det vill säga premiärministern, och premiärministern utser sin egen ledningsgrupp, det vill säga ministrar då. Mm. Och då är det ju heller inte, som du säger, ovanligt att den som har varit vd i ett bolag sen så småningom blir styrelseordförande.
Alltså det är samma logik ungefär. Va,
då har man gått i en skola liksom, så att man har blivit...
Fast det finns en skillnad, det är att presidenten är med när premiärministern ska utse sina ministrar.
Jaha, och ha synpunkter.
Men i ett svenskt bolag så har ju vd fritt fram och välja CFO och CIO och så vidare.
Okej, så presidenten kan säga nej då till vissa personer?
Ja, det här sker i ett samarbete som jag vet inte hur många som är insyn i det, men det är ju alltså, det är dealing och wheeling, så är det ju.
Du har inte varit med i det rummet?
Nej, men det skulle ju vara jävligt roligt alltså.
Har vi någon låt på det här?
Alltså, jag tänker så här att de är ju då i Paris, va? Och vi kan väl ta, alltså, presidenten Macron har ju sjungit i Sverige i Lund den här låten. Han hörs här.
Det kommer jag ihåg när han var där nere. Mm. Han såg lite obekväm ut först, vill jag minnas.
Ja, han var nog inte van vid det där. Alltså, det var...
Var det för svenskt för honom det här liksom att...
Ja, det tror jag. Alltså, vi är lite mer jämlika i Sverige än vad man är i Frankrike. I Frankrike är det mer hierarki, det är mer Madame Monsieur och så vidare. Alltså... Men i Sverige så är vi ju ganska lika, vilket då är ganska paradoxalt, eftersom att i franska femte republikens slagord är ju liberté, égalité, jämlikhet, och så med fraternité, broderskap. Så att det är en sak att säga jämlikhet, en annan är att göra det.
Mm, så är det.
Sen ska vi komma ihåg att förutom president och parlament så finns det en tredje organ som heter senaten.
Okay.
Som innehåller 348 ledamöter som inte utses av folket direkt, utan man kan väl kalla det indirekt, för de väljs av ett slags superelektorer i regionerna. Det är alltså förtroendevalda och tjänstemän och så vidare. Och den här senaten har egentligen som uppgift att hålla koll på president och parlament, kan man säga. Och då kommer vi till när de väljs är det så. Det är 348 stycken och hälften, det vill säga 174, va? Ja. Då väljs var tredje år. Jaha. Så 2023 valdes 174 stycken, 2026 kommer 174, resten 174 välja, och så 2029. Så det här är också en valcykel parallellt med presidentval och parlamentsval.
Okej, okay, så det är överlappande liksom, att det hela tiden ska finnas några liksom som är lite mer senior då?
Ja, visst va.
Okej.
Okay. Mm. För de sitter alltså på 6 år de här, och så väljs då hälften var tredje år. Och det är klart, man ser hela det här lappverket där vi börjar liksom, hur fungerar det i Frankrike att styra? Ja.
Nej, men det är väldigt intressant det här tycker jag. Alltså vi pratar om olika länder som har demokrati och sådär, men de demokratiska systemen ser ju verkligen väldigt, väldigt olika ut.
Ja, väldigt olika.
Och jag menar, jag tänker som i England till exempel, de har ju också nyligen haft val, där också är det sådana här valdistrikt och the winner takes all, liksom.
Mm. Mm.
Och det här är ju, ja, ibland kan man tänka sig, jo men det på pappret är det demokrati, men hur demokratiskt är det?
Ja, och så kan man ju tänka när någon säger att vi måste rädda demokratin, bestämd form singularis. Ja, vilken form då? Det finns ju massor med former kan vi ju konstatera världen över. Och vi ser, nu kommer vi ju se USA här i höst som har ytterligare en form där man kan ju fundera på, eftersom alltså det här röstsystemet är kanske inte vattentätt om vi uttrycker oss milt. Så att, ja, i demokratin, det är inte givet vad det är, tycker jag.
Nej, verkligen inte. Och ibland skulle man ju vilja ha lite, nästan veta lite mer om olika länders demokratiska system och också hur robusta de är. För att det är ju också en del i det hela. Hur enkelt är det liksom att, ja, inte vet jag, kuppa eller liksom rumpa eller sådär.
Mm.
För som sagt, vi pratar mycket om demokrati, men vad är det?
Ja, det är väldigt olika och så det är inte givet. Det är inte givet och då, återigen, det går inte att säga rädda demokratin, för det uttrycket är inte, ja, vilken demokrati då, och finns det någon annan? Finns demokratier? Ja, de kan vi rädda, men det är olika. Det här är inte lätt.
Nej, det är inte.
Den saken är klar.
Nej.
Vet du vad, jag tror det är mycket lättare att ta ett glas vin. Donne-moi la main, mes bras s'enroulent, retour de terrain, le vin m'emporte vers d'autres chemins. Vad var det där? Ja, jag försökte just att komma ihåg vad han heter, men han heter någon sån här Peyrac eller någonting, en gammal slagdänga, Le Vin Masoul. Vinet är med min själ ungefär.
Sånt där.
Ja, för vin är viktigt.
Ja, det är det ju. Absolut. Mm. Ska vi ta det som den sista låten idag? Eller ska vi avsluta med något mer franskt? För att nu har vi fått vissa klargörande vad det gäller det franska valsystemet.
Ja. Ja, alltså vi kan väl, vi skulle ju kunna, vi gör så här, vi tar en liten snutt av Champs-Élysées igen, fast med en annan sångerska. Den franska sångerskan Zaz.
Alla tiders, säger vi. Tack så mycket, Jerker, för idag.
Merci beaucoup, madame Johansson Nyman.
Oui, merci beaucoup, monsieur Peterson.
Eller jag säger tack, Katarina.
Tack så mycket. Och ni har lyssnat till Tyres Radio 91,4 MHz. Tack, tack.
Autokött med Katarina och Jerker.